Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Ett Martin Sonneby här, Erik Broström.
I'm no longer constipated.
Bra, tack. Här är Ola Aurell.
It's shy to be Scottish.
Och Fanny Agazzi.
Hej.
Hej. Och special guest My Gudmundsdotter.
Hello där.
Hello. Vi har
tittat
vi har tittat på Trainspotting från 1996. Regi Danny Boyle, Ewan McGregor, Robert Carlyle, några fler.
Några fler.
Based on the novel.
Ja, precis.
Trainspotting med Irvin Welsh.
Irvin Welsh, ja. Just det. Någon som har läst?
Ja.
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 Ingen annan?
Nej, inte jag
heller. Jo, ja.
Ja, du är Fanny också.
Ja.
Jag har inte läst den, men den kanske, alltså är det den mest ikoniska Cool Britannia-filmen? Alltså eran Cool Britannia på 90-talet?
Ja, men oja, det är en enorm stolthet för alla skottar. Ja. Det är den och Braveheart känns ju som den liksom...
Jag tror de hatade Braveheart.
Ja, med Mel Gibson där och...
Nej, eller, jo, så här kanske. När jag flyttade till Skottland så sa de att... för jag hade varken sett Braveheart och jag hade inte sett Trainspotting. Och då fick jag så jäkla mycket skit för att jag inte hade sett de här två liksom, stora filmerna. Och kände att så här, jag måste göra det. Men sen fick jag inte tag på någon av dem, så att jag började läsa boken istället. Försökte på engelska, jag har inte läst hela. Men, så att det är en, kanske ett, jag kommer inte ihåg, men jag vet att det var i alla fall en grej man var tvungen att ha sett.
Okay.
Men du läste boken Braveheart?
Nej. Finns den?
jag var också nyfiken.
Adapted novel.
Mm.
Men den här, det var ju en era på 90-talet som hette Cool Britannia, där det var väldigt mycket så...
Är det Lockstock också då, eller?
Ja, det var lite senare. Men någonstans där mellan typ 94 och 98. Det som kulminerade med Tony Blairs seger i valet. Det var massa litteratur, det var massa film och det var massa musik som gjorde att London och Storbritannien var det coolaste som någonsin hade funnits
vid den tiden. Men var det då, liksom, gick man tillbaka till typ The Commitments, alltså sådana filmer då?
Jag tror att det kom, det var nog en...
Den var inte så långt innan, den var från 91. Alltså den är ju där och skaver ändå.
Just det är sant. Mm.
Det kan nog varit med lite där, men det var...
Sex, lögner och videoband.
Ja.
Inte så cool, men...
Ja, var det med dig? Jag vet inte, det var i alla fall en era där i alla fall. Ja, där det var extremt mycket.
Det är ju en brandingfråga också, för de var ju såklart coola på 80-talet också. Alltså man åkte till London och spelade... De hade ju poppan då också.
Ja, definitivt. Men den här eran,
men absolut, det fanns
Spice
en,
Girls var en del av det också. Liksom. Det var extremt mycket grejer som kom ut från
Storbritannien.
Oasis blev väl... erbjudna att göra soundtracket Trainspotting, men tackade nej och sen ångrade sig.
Ja, för de trodde att det handlade om Trainspotting.
I hate trains.
Men sångarna har sagt att det är en av hans favoritfilmer
efter
det,
så att de ångrar sig. Men... Ja, men vadå handlade om Trainspotting? Vadå att man...
Tågtitt. Alltså,
man
spottar tåg, typ. Där är ett sånt tåg, titta, där är ett sånt tåg.
Alltså sådana nördar som alltså, står...
Han hade bokstavstolkat.
Ja, han trodde att filmen skulle handla om det.
Ja, vet ni vad Trainspotting betyder? tjejer.
Ja, men det är väl nördar som står och tittar på tåg.
Ja.
Nördiga parkasklädda gubbar som står och bara, här kommer det här tåget.
Men vad betyder det för den här filmen?
Alltså, det finns lite olika, jag har forskat lite, och med forskat menar jag läst trivia på IMDb. Men det har uttalats lite olika grejer. Dels kan det vara att heroin är en härlig aktivitet som man kan utföra på tågstationer vanligtvis. Mm. Men det finns också en förklaring att det är en hobby som väldigt få vet om. Men vi som vet, vi vet varför vi älskar det.
Okay.
Att det var en parallell till heroin och en sånt nörderi som trainspotting.
Jag bara tolkar som att det är den där, att det är så meningslöst. Att det är folk som går in i någonting helt sådär.
Så kan det väl vara. Och jag tänker mig att titeln är medvetet kanske så lite...
Förmodligen.
Så att man ska
poesi.
Kunna tolka det själv.
Ja. Exakt. Ja, men också att den här liknelsen, att livet är som ett tåg och sånt. Heter det en klassisk liknelse, så säg.
Utveckla. Hur är det?
Vissa kliver på, vissa kliver av. Mm.
Man
åker framåt genom livet.
Ja, det finns ju de som är på resan, och så finns det de som bara står och tittar på tågen och håller räkning, och så tänker man spontant, men vadå, ni lever ju inte livet. Jo, men det gör vi. Det är heroin. Det kan man också göra. Ja. Ett annat sätt.
Men det känns väldigt bittert att livet går på räls. Så brukar man ju säga, livet går på räls. Det är bra, det är en positiv grej. Men det finns också att du inte har någon egen vilja, att livet är utstakat åt dig. Det känns... Jag gillar de här highways. Jag borde ha tagit den avfarten. Det känns ju... Mm. Det är illusionen av att man har ett val.
Jag hade jag trodde att Trainspotting-titeln var... För de har ju så konstiga svärord och slang. Och att Trainspotting, eftersom att det var nörd, som är liksom inte bara... Man säger väl Trainspotting även om en vanlig nörd. Alltså att det inte bara är de som tittar på tåg. Det är
precis,
och typ som att jag vet att vi diskuterade svärord ibland, eller förolämpningar, och då var det typ, du är en syltåsna, var ett liksom
i Skottland. Jam donkey.
Dodja.
Det är ju faktiskt också någonting som Jens Falk brukar säga på svenska.
Syltåsna. Det känns lite skotsk.
I tid och otid eller som svordom?
Nej, det känns som att det är hans typ av... Det är hans typ.
Men litteratur var ju också en sån grej. Nick Hornby slog igenom den här tiden. Med sin...
High Fidelity.
Ja, just det. Fotbollsboken också innan.
Ja.
Heter den.
Fever Pitch.
High Fidelity.
Och sen kom About a Boy och körde allt.
Så det var en lång radda. Sadie Smith var en sån författare som var stor precis vid den tiden.
Just det, Vita sänder. Men det kom nog lite senare kanske. Men,
men det var extremt mycket. Och det här var väl den filmen, tror jag, som var mest ikonisk i den eran. Vad är det också den mest ikoniska öppningsrepliken i modern film?
Choose life. Ja, det måste finnas ett par kandidater, men den är ju väldigt, den sätter ju den filmen väldigt mycket.
Ja, men du menar att man misstar sig inte på vad det är för film när den sätter igång med monologen.
Den mest ihågkomna, den är ändå 25 år gammal nu.
Mm. Ja.
Och man är sådär, när någon säger choose life med skotsk accent, så då vet man exakt vilken film man pratar om.
Men då kan det inte vara så mycket mer heller. Liksom.
Vi spelar
det. Men så är det ju.
Ja, vi tar ett och lyssnar.
Så det här är ju väldigt...
Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers.
Väldigt bra skotsk accent. Eller,
Ewan McGregor är väl skotsk.
Han är amerikan.
Alla är skottar.
Nej.
Jo, alla utom han som spelar Sick Boy.
Ja, är det han som är amerikan?
Han är engelsman.
Men det var ju någon amerikan?
Mm, inte enligt mina efterforskningar.
Nej. Ewan McGregor är väl definitivt skotsk, va?
Ja. Men det roliga var att han som spelar Sick Boy...
Men jag vet att det är någon amerikan.
Ja, okej. Okay. Men,
men det kanske är han som spelar amerikanen. Som de slår.
Nej,
exakt. Men han som spelar Sick Boy, John Lee Miller, han släppte, typiskt en method acting grej, han släppte aldrig accenten under filmen. Och sen på Wrap Up Party så började han prata engelska. Och alla var så här, vad fan?
Är det okay. Sant?
Ja, då kanske det var det jag hade förväntat mig.
Men vad är era minnen av den här filmen? Får man fråga det innan vi...
Ja, första gången. Är det någon som minns? Jag minns knappt.
Alltså. Jag minns inte heller. Jag minns att jag såg den. Att det var en... men jag tror jag minns att det var en farlig film. Eller för att den handlade om heroin. Liksom.
Uh-huh.
Jag är 15 år.
när den här kommer. Mm. Så, men, ja, jag minns att jag såg den, men att jag... Det var väl mer så att det var coolt för att det var knark i filmen. Ålder.
Jag såg den inte på bio. Jag måste ha sett den på kanske DVD eller VHS till och med. Och ja. Det måste ha varit 97 eller 98 sådär. Mm. För jag tror inte att det var en så stor biofilm i Sverige.
Nej.
Jag har ingen minne av det i alla fall. Det är möjligt att det var. Men jag minns att den blev liksom, den fick momentum i alla fall.
Den gick säkert på Sito och Victoria.
Tror du det? Ja.
Ja, men lite mindre.
Ja, precis.
Mm. Jag såg den ju inte alls när den kom. Jag var ju 12 då. Okay. Och då är det ju lätt att man hoppar över de filmerna som kommer när man är så liten. Så, och sen så är det så här, gammal film. Och när jag flyttade till Glasgow som sagt så kändes det som att jag måste se den här filmen. När man flyttar till ett nytt land så har man ju det här att man vill liksom passa in. Så att jag minns att jag gick och köpte Rissla och började rulla cig i gränden för att det var någonting som man var tvungen att kunna. Ja. Alla rullade cig och alla rullade joints. Och sen så var det okej,
okay, jag måste övade
jag gick och övade och det regnade, det spöregnade.
Nej,
och
jag går ju inte.
Och jag gick och jag köpte ett paket rulltobak, ett paket Rissla och sen så satte jag mig i gränden och bara liksom började rulla jättemycket cig för att bli bra på det. Bara... Och sen så gick jag och gjorde allt för att hitta filmen Trainspotting, hittade boken, läste den, försökte. Det var jättesvårt eftersom att den var på engelska. Och sen så när jag väl hade sett filmen Trainspotting så var det som att säga, okej, jag måste se den här filmen. Så att det var mer att jag studerade den och inte kunde njuta av den. Så att den gav mig ganska mycket ångest. Och eftersom att,
hur gammal var du här?
12.
19, någonting sånt.
Okay.
Jag flyttade dit liksom direkt efter gymnasiet. Oh, min kille hade dumpat mig och min bästis älskade Skottland. Okay. Och hon var Trainspotting-fan och Belle Sebastian. Och sen så bara, men jag ska dra till Skottland, ska du med? Ja. Så jag åkte dit, hade ingen aning om vad liksom Glasgow var för någonting. Och jag hade typ rökt weed och tyckte att jag var jävligt edgy som hade gjort det. För det hade inte mina kompisar, eller några av mina konserter hade gjort det, men inte alla såklart. Och så kom jag dit och bara möts av knarksamhälle utav kaliber jag inte hade kunnat ana.
Vilket år var det?
Långt från Falun.
Även om det finns mycket knark där också. Ja, det här var ju, vad blir det, 2005.
Ja, ah, okej. Okay. Det var, okej.
Okay. Mm. Och sen så såg jag ju Trainspotting och var såhär, ja, är det här som är Skottland? Nej, men det kan ju inte vara. Heroin är väl inte så vanligt. Och sen så märkte jag, jo, det är överallt. Man hörde såhär, när jag gick, jag jobbade i bar, när jag gick hem från gränden, så hörde man såhär från liksom fönstren och gränderna.
Det är som det gamla skämtet när någon uppträder, vad är det, i Sällskapsresan, och så är det så här, sluta låten, och så är det så här,
applåd.
Tack så mycket. Så är det, det var tvärtom.
Man tror att man har gjort ett jättebra stand-up gig. Det är bara någon jonkare som står och slår fram en ben.
Så många. Men det är entusiastiskt, det låter som applåder.
För att vi har en takkoso för att vara så stor. Tack.
Jag går väl ut igen. En till.
Så ni råkar flytta till slumkvarteren och så var du tvungen att passa in.
Så var jag tvungen att passa in. Och, jag bodde ihop med 4 stycken skottar som alla rökte weed hela dagarna. Så att röka weed var ju som vi dricker kaffe.
Men det är sant. Glasgow hade ju en sån cool musikscen där, minns jag.
Belle Sebastian.
Det var ju flera grejer ifrån, minns jag. Min bror var ju väldigt inne på såna band.
Mycket var de, men coola just.
Belle Sebastian.
Nej,
men scenen var väl cool.
Ja,
de är ju lite, men de,
ja,
var
de var kända liksom.
Var de Belle Sebastian?
De var ju mer såna här som bara,
de var väl
jag glömde lämna tillbaka min biblioteksbok igår. Och
ja, men det var för min brors så. Borde så innerstad skolkids som är 17 år tycker det är coolt, för att det är sådär. Ja, det här är lite speciellt.
Det är något man kan relatera till.
Ja, men lite såhär, jag tror inte att alla fattar, men jag tycker det är väldigt kul. Och inte så mycket distade gitarrer som trashet vill ha.
Travis, de kom också därifrån.
Ja, men de räknas nog som genuint töntiga, tror jag.
Ni då, Ola och Fanny, första gången?
Ja, men jag hyrde den här på video hit med Karin och Hedvig, va? Och vi tyckte den var svin cool. Bråkade över vem som var snyggast. Den var skitäcklig också. Men det var bara coolt att den var så äcklig. Och ja, vi tyckte nog att det var ganska coolt med heroin, tror jag.
Alltså första 30-40 minuterna är det ju en väldigt problematisk och skön. Man gillar ju dem. Och ja. man känner noll problem. Mm.
Mm. Säkert som, att, som det är att börja med heroin.
Ja, precis. Det kanske var tanken också. Ja.
Lite där med toalettdykan.
Ja, fy fan.
Den är ganska tidig.
Men det räddas ju av humorn. Att man är så här, Jesus, det här är för crazy. Mm. Man skrattar åt det. Men det blev en annan. Ola?
Jag tror att jag såg den på bio när den kom. Jag minns ju framförallt att det var en sån här film som det snackades om och recenserades. Mm. Och det var en film som man förväntade se. Och jag såg den väl då också. Redan då kändes det som att lite av de här heroinklyschorna fanns ju liksom i omlopp. Mm. Och så det levde den ju upp till, men sen är den ju extremt 90-tal på många sätt i sitt bildspråk och sådana grejer som att de har lite nonsens samtal om populärkulturella referenser. Känns ja, extremt det. Den tiden.
Verkligen. Men plotten, kompisgäng med Ewan McGregors karaktär Renton i spetsen, är hooked på heroin, försöker ta sig ur i olika omgångar. Och med alla problem som det innebär. Det är väl det.
Det är ganska så episodiskt. Det är väl det är en svaghet, kan jag tycka, att den har lite svag ryggrad. Även om det är för att den kommer från bok, att någon bara har känns som att man har plockat lite episoder och en nödtorftig dramaturgi. Men den är ju inte ett starkt drama.
Nej.
Som någon som skriver verkligen ett manus, nu ska det liksom vara tydliga vändpunkter och sånt, utan Nej. Det är ju ganska mycket, det finns något spår av lojaliteter kring den, alltså att det här kompisgänget hela tiden, att det är de som håller varandra tillbaka, att det finns en dålig lojalitet, att det finns dåliga kompisar och antingen för att man liksom jag måste umgås med den här kriminella typen, eller jag måste ta mer droger för att mina kompisar vill det, eller också bara för att det är jag som får min friska kompis att torska på heroin och bli AIDS-sjuk för att jag är ett idiot som sambar hans relation. Och så det är väl ett sånt spår, men den har ju ett vagt drama egentligen. Det är delvis sådär staplade sketcher nästan.
Men boken är ju lite sådär, eller som jag minns den, nedslag liksom.
Ja, precis.
I det här gänget. Och han är ju väldigt kär i karaktärerna. För att han, genom hans böcker tror jag att de här dyker upp igen. Liksom. Mm. I många.
Jag läste att det var väldigt mycket karaktärer och sådana plott som var bortklippta ur filmen just för att göra den mer...
Stringent.
Det är lite lustigt för att det är ingen hero's journey för att Renton lär sig ingenting i princip.
Men fan vad jag älskar det.
Ja, jag tycker det finns ändå en utveckling av karaktären på något sätt utan att det finns det.
Man vill ju att han ska svika sina kompisar.
Ja,
det finns väl något hjälpligt säkert som kan beskrivas. Men den är ju, om man är van vid Hollywoodfilm så känner man ju hur lite sån riktning det finns i den.
Mm.
Att scenerna ganska mycket får leva för sig själva.
Verkligen.
Mm.
Är det någonting nu? Så när för jag har inte sett den sen... Alltså, det är ingen film som har återkommit för mig.
Det var skitlänge sedan jag såg den också.
Skitlänge sedan jag såg den. Det var, så nu ser man den med helt andra ögon.
Jag tänkte säga det också. Dels har man ju blivit äldre så att de ser mycket yngre ut. Ja. Men det är också saker som jag inte tänkte på när jag såg den. Som är väldigt så här, talande. Framförallt hur... Jag tycker det var så, en grej som är så snygg är att när de tänder av så blir de liksom... De går igenom en slags personlighetsförändring. Och sekunden de börjar med igen så är alla tillbaka i sina exakt gamla roller. Sick Boy står och liksom bara pratar skitmycket som Connery maniskt och han bara ligger där. Och så här. Jag tycker det är så snyggt... Jag tycker det är ganska snyggt skildrat just den delen. Att de går från det till det. Sådana små grejer som jag inte tänkte på innan.
Jag känner, alltså när toalettscenen som är ju ikoniskt, det är väl några för mig som har varit så, det är inledningsscenen såklart med Iggy Pop, det är toalettscenen.
Babyn i taket.
Ja, eller när bebisen dör och...
Det gör ju mycket mer ont nu.
Ja, fan. Och sen bajsscenen vid frukosten, det är väl de som är de mest ikoniska.
Ja, precis. Men jag känner mycket mer då skrattade jag bara åt toalettscenen. Nu är det bara så, fy fan, vilken misär.
Ja, verkligen.
Jag minns exakt samma känsla när jag såg den så här, haha, gud vad kul. Ja. Och jag tycker den är bättre i boken också, för där kan man förstå det mer. Nu när jag såg det så var det så här, men man köper ju inte, alltså, inte en chans att han gå med på att ens gå ut med det, lämna lakanen utanför dörren, och att mamman då så här insisterar bara, men du kanske fattar att det är grejer här som han inte vill att du ska säga, bara, that's my sheets, I'm gonna clean them.
Ja, hon är väldigt så, på.
Inte en chans att man reagerar på det sättet.
Nej. Är det någonting som ni slogs av den här gången ni såg den?
Också att barnet är otäckare nu, förstås. Det var väl slående. Sen är det också slående, som jag sa, det där med hur mycket 90-tal vissa grejer känns.
Ja.
Och det är liksom på gott och ont, för dels är det verkligen, det är lite som när man såg 80-tals grej förr i tiden, att jävlar vad det blev 80 plötsligt. Och här känner man verkligen att oj, vilket årtionde som kom och visade upp sig. Det är helt ogenerat för en.
Men jag tycker den känns 80-tal i... Är den inte, alltså nu, den är filmad 96,
ja,
jag tror att den ska utspela sig.
Jag menar inte alls kläder och sånt, absolut inte, utan jag menar bara det estetiska.
Ja, det estetiska, exakt, klippen, man ser att den inställer.
Jag kan ju inte det tekniska, men jag antar att det kom tekniska nymodigheter. Det känns som att det finns en massa objektiv och klipper de använder som inte riktigt användes för den här någon gång. Och mycket av det där... Det som är lite vak kallas ironi, liksom, det där lite nonsens-snacket.
Eller det här att inte ta saker på allvar.
Ja, det finns ju
liksom,
det.
Men det här är också några år...
Han sitter och liksom tar hårs och pratar om James Bond.
Ja. Men det här är ju, det är några år efter Pulp Fiction, så det var ju en era när allting förmodligen pitchades som Pulp Fiction, fast lite som Die Hard alltid blev. Alla filmer blev så här: it's Die Hard, but on a boat. Liksom. Mm. Det är alltid så.
De här grejerna var ju redan gjorda då, men det här är ju när det är fullt ös på.
Alla vill ha en del av kakan.
Ja. Men ändå låg budget.
Jag har inte ens tänkt tanken att det skulle utspela sig tidigare än 96.
Jag tänkte att det nog var tidigare, eftersom det känns som att det är plötsligt HIV-epidemi.
Exakt.
Och sådär.
Det är väldigt mycket om HIV, det är att en kommer, den utspelar sig liksom under 80-talet, sen går den in på 90-talet, tror jag, för det är då Ecstasyn kommer. Så, för den sitter på klubben där och så bara, there's new drugs.
Music is changing, drugs are changing.
Och sen så kommer den här härliga låten och London.
Precis. Jag har inte ens tänkt tanken, jag bara tänkte, den här är väl kontemporär samtida, men nu när du säger det.
Nej, men det är ju väldigt mycket, det är musik från 70-talet rätt mycket. Det är Iggy Pop och Lou Reed med, är det andra grejer också? Jag tycker det är musik som jag gillar och som dessutom är bra för att det är så här drogmusik.
Ja, vi kan väl ta musiken, alltså det är ju, jag ska se, vi har Iggy Pop såklart, Lust for Life, vi har Primal Scream, vi har New Order, vi har Blur, vi har Lou Reed, vi har Pulp, vi har Elastica, vi har Leftfield, Damon Albarn. Så det är en blandning av 80-tal och 90-tal.
Det är allt möjligt. Men det finns
något... därför jag känner att det känns väldigt 90-tal i musiken.
Mm. Ja. Den kanske vill vara lite både och.
Jag tycker att den är estetisk, den är så extremt 90-tal.
Iggy Pop var ju väldigt het på 90-tal.
Han var ju fortfarande det, absolut. De fortsatte ju vara aktiva. Men jag gillar liksom känslan att om man ska skildra så heroinmisär, att man också lyfter fram de coola heroinisterna.
Mm.
Så att man fattar det. Så att man inte bara sitter, åh, det är så synd om dem. Utan man får komma ihåg, folk tycker ju Lou Reed och sådana är svincoola, och man fattar att det inte bara handlar om att man råkade ta en spruta och så var man fast, utan nej, man tycker fan att knarkare är asballa människor.
Ja, men jag tycker att det finns en annan nyans än Requiem for a Dream som vi såg för några veckor sedan. När det är så här, det bara börjar på botten och blir värre. Här är det i alla fall att man får se så här, det är därför. Alltså att man får verkligen så här, det är därför ni gör det.
Mm.
Det finns verkligen en
Det är en orgasm upp på 1000 och vi är fortfarande inte där.
Och den är också, det är väl också någonting med att den lite grann ser ner på dem, för de är så där, det är så uppenbart att de lever i en lögn, och regissören och tittaren är helt överens om att titta på de här stackars människorna som lever i en lögn, men huvudpersonen i Trainspotting har ju någonstans, nej men vi vet att heroin är det här, men vad har resten av livet att erbjuda då?
Ja.
Liksom, vi har gjort mer av ett val. Vi förstår att det här är ett dåligt val, men vi har gjort det valet. Vi fattar också vad vi håller på med. Och det liksom känns värdigare på vissa sätt.
Ja.
Sen tycker jag att det finns någon sån här svårighet med den här liksom lite ironiska filtret som ligger över, att jag ibland inte vet, i och med att jag själv inte lever i heroinvärlden, så kan jag inte riktigt känna, är det här en riktig, liksom, åtge det här hur det känns att vara heroinist i Skottland, eller ligger det en massa filter över det som skojar med situationen? Och
behöver alltså, det vara?
Nej, jag vet riktigt. Inte om det är viktigt, men det skapar en distans till det. Alltså det hade ju kunnat skapa sådär, vi lägger ett filter så att jag kan gå in och verkligen förstå hur det är. Men jag vet inte riktigt om jag bara får en distans och känner att de leker loss liksom. Lite som Lockstock som vi såg.
Just det.
Känns ju inte som en riktig
som en representation av gangsterlivet.
Nej, det gör inte. Men det är också sådär, hade man är gangster, då vet man ju vad som är riktigt och vad som är en lek liksom. Ja. Men för mig som inte riktigt vet, då blir det så här. Det här är förmodligen mest en lek. Eller kanske det är vissa av de här grejerna som den gangster känner igen. Jag vet inte. Mm. För filtret finns hela tiden där. Mm. Så jag kan inte riktigt gå in i det och känna att så här är det nog.
Jag brukar nog tänka att det är lite skitsamma. Det får inte bli för... Det får inte bli bara fel. Liksom faktafel. Ja, alltså så här är det inte. Men jag köper... Om det är fabricerade saker som inte skulle hända, så köper jag det för att det ändå ligger i rimmar.
Jag är inte emot det. Det finns väl någonting med att skulle man visa en värld som jag känner till, och säga något som alla säger, typ hur du går i skolan i Sverige eller hur ditt vanligt äktenskap är, då kan man ju liksom twista det sinnessjukt mycket, för man fattar ändå det är det som är twisten liksom. Men här kan det ju bli en distans i det att när de börjar leka med någonting som är exotiskt, så då vet ju inte jag. Lite som om man skulle skilja jamaikansk kultur, gatukultur i en film. Och så har de dessutom lagt på en massa ironiska filter och en massa skämt i det. Och så blir jag sådär.
Pratar du om filmen Cool Running?
Jag tänkte precis säga det.
Jag har inte sett den, men det skulle ju kunna
vara. Herregud, har du inte sett den?
Nej, jag har inte gjort det. Men det skulle ju kunna bli sådär. Är det här en skildring av Jamaika? Eller är det Jamaika skämt jag tittar på? Och så blir jag lite sådär.
Man skulle ju vilja prata med någon som har verkligen varit i herointräsket och se ifall liksom är kan de skildra känslorna på det här sättet som de gör i filmen, och är liksom hela gemenskapen kring det här, den här världen ser ut som det här.
Och jag vet inte om det här är problem, men jag kände den där lite distansen när jag såg den.
Men jag fattar vad du menar, för jag kan också känna mycket distans när jag tittar på knarkfilmer, för att jag tycker det har blivit bättre nu de senaste åren. Men jag upplever alltid att det är någon annan som försöker berätta hur knark ska vara. Och även om du har erfarenhet kring droger, så är det jättesvårt att beskriva känslor och upplevelser. Och jag har aldrig sett det liksom klockrent. Jag tyckte ju att Fear and Loading in Las Vegas var skitbra när den kom.
För
att
den var så, visuella,
ja, så snygg och artig. Men nu när jag såg om den, så var det så här, men... De är inte alls...
Så där är det.
Jag börjar tycka lite grann, som jag har sett några knarkfilmer, att jag inte tycker att det är filmiskt bra.
Nej, alltså att det är svårt.
Det är lite som att man ska skildra någon som håller på med konst, och man tror att konstnär, det är så spännande att hålla på med konst, men det är fan inte roligt att berätta om någon som håller på med konst, och det är inte särskilt kul att berätta om någon som knarkar heller.
Nej, det har så... gått lite inflation i det, tycker jag också. Att det finns så himla mycket.
Det är så internaliserat också. Det är ju någonting som pågår inne i din kropp.
Ja,
så det är så här som att skildra depression eller förälskelse. Det är bara så det sker inne i någon.
Ja,
och det är väldigt subjektivt.
Ja, för det är som en fylla, är väl alltid olika för olika människor. Du har väl sett, man har sett fulla människor på film. Och det är ju inte alltid man relaterar till dem.
Nej, det blir inte automatiskt intressant bara att se någon vara full. Det måste ju vara något mer i filmen. Alltså att någon är alkoholiserad kan ju vara en krydda hos en karaktär, men att bara berätta om någon som är full är ju, det låter som Finland. Så här, alltså det låter väldigt grått.
Ja.
Är filmens dramaturgi, det har man förmodligen gjort, att han har skildrat det som en, så här, den första 35-40 är ju liksom en romans med heroinet, och sen kommer ju bakslaget, och sen kommer liksom så postdepression, och sen kommer liksom mitt liv efteråt. Det känns väl lite ganska rimligt, va? Att han lagt upp filmen så.
Ja, men är inte det ganska vanligt med knarkfilmer, att det är just den resan som man brukar få se skildrad.
Ja.
Nu kom ju den här 96, så att den var väl lite före då, eller då hade det inte kommit så många sådana filmer. Men nu, det är väl det som jag tycker har inte åldrats så väl med den filmen. Att den är så här, just knarkdelen, det har jag sett och inte jätteimpad av.
Ja, det kändes som att det fanns även då, i alla fall som klisché. Men det är också för att man har fått undervisning och skolfilmer och sånt där. Att i början verkade det trevligt, men sen får man de här problemen och så... Det så här.
Han bakar in det snyggt. Alltså det är ju det är inte så att skriva på näsan, utan det är liksom han gör det väldigt snyggt. Men jag kände noll ångest fram tills bebin dör.
Då är det
extrem ångest.
Alltså, och sen, det är så jobbigt.
Sen är det avtändning, också ångest. Och sen är det, alltså det är väldigt mycket problem i ett sjok där liksom i mitten.
sista 20 minuterna tyckte jag bara var mysiga dock. Då tyckte jag bara, åh gud vad härligt. Nu är han ur och nu är han i London och nu det går bra för honom, han är mäklare. Och det var bara så här, tjoho.
Jag minns någon som klagade på filmen när den kom att de tyckte att de gick för mycket av och på heroin och att det gjorde man minsann inte. Men det, jag kan inte uttala mig om det känns autentiskt. Vissa gör säkert det.
Nej, eller är det bara på då? Eller?
Nej, men att han slutar med heroin vid några tillfällen och sen är han tillbaka. Och så.
Men det tycker jag, han försöker. Mm. Alltså att han är nykter ett tag.
Ja,
alltså, men det är inte som att det är typ så här, kolla vad lätt han har att hoppa in och ut ur. Utan det är ju,
jag köper det också. Ja.
Jag tror också bristen på avsaknaden av ångest vad gäller Renton är ju att han har dels är han snygg, han får tjejer, han har en familj, han har väldigt mycket av ett supportnät runt sig som gör att det är så här, alltså den värsta ångesten kring droger eller drogmissbruk och sånt där måste ju vara det där att man bara förlorar alla människor i sitt liv förmodligen. Och det har han ju inte.
Nej.
Utan han har väldigt mycket människor runt om sig och det gör ju att så här, hela drogberoendet blir ju ganska trevligt.
Man får ju lite känslan av att han är fortfarande ganska ung och att det här är en fas.
Ja.
Alltså han är någon som är så här,
det kommer bli okej.
Han är som en gotare på något sätt. Han tänker att det här är lite, du lever lite flippigt nu.
Ja,
men du,
det löser sig.
Ja, om några år så kommer det ju.
Men får ni verkligen den? Jag har så svårt att få den känslan med heroin.
Både
och. Alltså, inte okay. Igen. Heroin har ju den där stämpeln av att nej, alla droger kan man romantisera. Inte heroin, då dör man.
Nej, men inte dör. Men om man går av det, nej, så kan man ju dö. För att då tar man en överdos nästan.
Nej, men det är några grejer som gör det. För att han är ju ung och snygg. Han har föräldrar som ändå är sådär... försöker stötta honom lite och han har sitt pojkrum kvar. Han kan...
Men jag tycker det är så fruktansvärt deppigt när man ser föräldrarna.
Men han känns som någon som han kan börja jobba i London och få ett nytt liv. Så det känns ju som att han är 23 och nu är han kanske klar med sin ungdomsfas. Det känns inte som att nu är det här slutfasen på hans liv. Han har bränt alla andra chanser och nu är han fast i... Är det med Edinburgh eller nu är han där fast där för alltid? Eller är det med Glasgow?
Det utspelar sig i Edinburgh, men det filmas i Glasgow.
Mm. Så lurigt.
Jag tycker det är roligt såhär, hur samhället skiljas också. Att han, såhär, när han lägger av med heroin så är det fortfarande så att de sitter på puben och dricker. Och det är såhär, jag ska på arbetsintervju. Ja, men ta lite schack. Alltså det är ändå typ såhär, jag är inte nykter. Jag har bara slutat ta heroin och jag klarar inte det. Jag klarar inte det. Jag tycker det är och att alla är såhär, nu är du ren, skål!
Men hur är det? För att det har man ju, jag har inte så mycket erfarenhet av beroende, jag har inget sånt i familjen, men jag har förstått det, säger att har du blivit beroende av någonting så måste du lägga av med alla substanser.
Det brukar väl vara rekommenderat, men jag vet inte hur mycket det vad det har för betydelse för att sluta med den substansen du lider av.
Jag tänker att kanske heroin är att där är det annorlunda. Man kan
kanske, jag vet inte.
Jag har ju gått på en del 12-stegsgrupper och där var det ju alltid så här och där var det ju alltid sådär att de såg lite ner på dem som inte... Men det är ju en väldigt speciell kultur i sådana. Liksom, det är ju lite sektigt. Liksom. Det finns ett sätt att bli ren. Och då är det ju... Ja, men Gud kan ju vara vad som helst. Så det är ju så farligt. Så att det är ju mer sådär att liksom... Ja, men okej, men du dricker alltså fortfarande. Och man bara... det är lite judgy där från den där personen. Och sen så bara, nej men du gör som du vill. Jag bara tror att du kommer märka sen att, ja du vet så. Så jag tror att det finns någon sån hierarki i de här, i alla fall i sådana typer av sammanhang.
Jag tror liksom det kan vara det lite som så här.
Och sen så också, att, liksom, det är ju alltid risk. Alltså om du blir mer omdömeslös så är det ju svårare att ha kontroll.
Men jag kan tänka mig att det är lite som att
ringa sin dealer. Är man full så,
ja, precis. Ja.
Men lite som när man dricker och ammar, att det är lika bra att ge dem det rådet. Varför ska man dricka när man ammar lite grann? Vi kan lika gärna sätta oss på de här höga hästarna om vi ändå håller på.
Varför inte låta bli?
Varför inte bara låta bli allt? Varför inte sluta röka också? Men, varför du röka alltså, för?
Men kom igen! Damer, vi är lediga nu i ett halvår. Det är sol ute. Varför inte vin på min balkong?
Ja. Har du inte lite viktigare saker att tänka på nu?
Det är ju ändå inte nyttigt.
Vad ska jag tänka på? Bebisen har sover hela tiden. Kom igen!
Sen finns det väl beroende personligheter, så att var man än sätter framför dem så kommer de liksom, de kommer inte kunna hantera det.
Ja, och det är det jag tänker med heroin också. För jag har alltid haft bilden av att har du en sil så är det hooked. Och då måste du gå på avtändning nästa gång. Du inte får tag på någon. Men kan det vara så att man kan vara lite så här partyheroinist?
Jag tror det, men jag tror att det är också väldigt mycket större risk.
Man är tråkigt partysällskap också.
Ja, enormt tråkig fest. Ja. Och två också. Lite för lätt, oavsett om man är en åka dit person. Ja. Men om man är en åka dit person, då
ska man passa sig. För nu har jag ändå träffat några stycken som har tagit heroin och inte har hamnat i träsket. Men då, när jag såg Trainspot när jag bodde i Glasgow, då var det såhär, stay off the heroin. Liksom, det var det farligaste ever. Men jag vet inte om jag...
Nej, jag hörde någonting med jämförelsen mellan alkohol och kokain. Att så här, det är typ såhär, du har 10% i stort sett risk att åka dit och bli alkoholist. Men med kokain är det typ 50-50. Mm-hmm. Och jag tror att heroin kanske är ännu större risk då än vad kokain är. Så att det finns ju, det är väl klart de som kan hantera heroin. Men statistiskt sett så är det ju jättebra att låta bli kanske.
Men känner ni att ni blir sugna då när ni ser den här filmen?
Heroin? Absolut. Jag har aldrig känt mig sugen på det.
Nej, jag har lite svårt för neråt va?
Det känns ju så jävla äckligt med, alltså, att det är så här brun sörja som du skjuter in i blodet.
Det men du kan ju snorta och röka heroin.
Ja, fast
också.
Inte det som att typ tugga kokablad istället för att snorta kokain.
Det vet jag inte. Jag har berättat det förut, men jag har en kompis som var i, eller vänta, kompis kollega som var i London på jobb. Han jobbade bank eller någonting, finans och sådär. Träffade en tjej på en bar, drog hem, hon jobbade i den branschen också. Så en London finans tjej liksom. De hade sex och efteråt sa hon så här: är det lugnt om jag röker lite heroin? Ungefär som typ så här: ska vi röka lite weed eller någonting sånt? Och han hade aldrig hört talas om, alltså, att man gör det. Men i London var det tydligen så här, det är en grej.
Det var en helt vanlig London prostituerad och så plötsligt heroin.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hon var i finansbranschen, sa hon. Ja, inte vilken del av finansbranschen.
Jag kan mycket, alltså jag tror
det var så många i finansbranschen som hade dejtat henne.
Jag tror att det är väldigt mycket vanligare just för att man har råd.
Ja, precis.
Det är nog vanligare i finansbranschen än i prostitutionsbranschen.
Det var en trend säkert. I Stockholm för några år sedan också, på Chalmers hörde jag. Att det var, att det snackades om att det var heroin.
Jag tror att det är extremt mycket högre risk att åka dit på heroin än på andra droger. Och det är väl därför
det sägs i alla fall en mycket större så här rent fysisk tillvänjning. Ja, att kroppen verkligen anpassar sig till det.
Och det ser man ju nu också. Det finns ju en sån opiatepidemi i USA med piller och sånt här. Receptbelagda. Karaktärer. Det var kul att få träffa dem igen.
Ja.
Vilket jävla gäng det här är.
Jag har tagit fram ett klipp där med Begbie som jag tycker vi kan titta på.
Begbie är väl...
Begbie är jag i den här filmen.
Aha, är det så?
Jag tror det.
Är du Begbie
då? Jag tror det.
Men jag spad. Jag vill inte
vara... Åh nej, du är spad. Har du skitit på dig när du har varit
Jag vet inte.
Ja, men du är ju mest lik honom.
Jag bara ser ut spad. Det är det värsta, men det är väl det. Ja, jag får vara spad då. Vilka är ni då?
Jag
kanske är Evan. Jag vet inte vad han heter i förnamn filmen. huvudpersonen.
Men vad kan vi säga?
Renton.
Vad kan vi säga?
Nej, han är ju sick boy som pratar om film hela tiden.
Ja! Ja! Ja, vad kan vi säga om Begbie?
Vi kan titta på klippet.
I'm a fucking meat girl. Doing a fucking volley with Tommy, playing pool. I'm playing like Paul fucking Newman, by the way. Giving a boy here the turn into a lifetime. So it comes to there, they're the last shot, a deciding boy in the whole tournament. I'm in a black and he's sitting in the corner looking all fucking biscuit erst. And this hard cunt comes out. Obviously fucking fancied himself like. Starts staring at me. Looking at me right fucking at me as if they say come ahead, square go. Are you kidding me? I'm not the type of cunt that goes looking for fucking bother like, but at the end of the day, I'm a cunt with a pool cue and he could have a fat end in his puss anytime he fucking wanted like. So squares up, casual like. What does a hard cunt do? Or a so-called hard cunt? Shites it, puts down his drink, turns and gets the fuck out of there. And after that, one again was mine.
And that was it. That was Begbie's story. At least that was Begbie's version of it.
Det där, han är väl den svåraste att förstå.
Lyssnarna, ni förstod allt, va?
De filmade om det lite för amerikanska publiken. Alltså de första 20 minuterna. Mm. För att det var för skotskt.
Jag hörde att de blandade jättemycket tid på subtitles också. Hade för, så här, skotska slangöversättare som fick jobba med det för att man skulle förstå den i USA.
Ja, men de drog sig lite för att lansera det för mycket med subtitles. För att det finns delar som är subtitles. Och då finns det en artistisk effekt
ja,
med det. Som det var,
så här, just
så
det.
Att, de vill inte, de vill inte lägga det på alla det liksom. Nej, så de fokuserar på så här, vi gör det lite mer intelligible för amerikaner.
För jag hörde att de först hade en version med liksom vanliga subtitles och sen så insåg de att så här, vi måste anstränga oss mer.
Ja, men det är säkert, i subtitles har de säkert gjort det, absolut.
Begbie blev ju liksom sinnebilden för den bråkiga skotten på puben.
Och de är många. Ja. Jävlar alltså.
Ja. Mm. Ja, har du träffat den här människan?
Ja, oh ja, det har jag. Mm. Jag jobbade ju i bar.
Ja,
så varje dag skulle jag säga. Ja, men det är helt, när jag gick hem från krogen, puben stängde vid 12 och sen satt man alltid kvar och drack till klockan 2 med staff beer. Och sen gick man ut och då var det liksom på gatorna så var det slagsmål. Det var liksom, jag gick förbi något sånt gatukök och då var det, någon stod och puckla på en person och det här, jag hade bara bott i Skottland typ 3 veckor. Mm. Och sen så ser jag en tjej som bara tar av sig tröjan och trycker upp sig mot fönstret och bara tuttarna rakt mot fönstret mitt framför mig. Och han som jobbar i köket klättrar upp och bara tar tag i hennes bröst och bara börjar leka med dem framför fönstret. Ett gatukök.
Annorlunda sätt att försöka locka till sig nya besökare. Men han, Robert Carlyle, spelar rollen som en closet homosexual som är väldigt rädd för bli outad som gay. Vilket jag inte visste sist jag såg den, läste nu och bara det är väldigt mycket så, och det är väldigt mycket sånt att han är så här. Hela den monologen är att någon kille stirrar på honom och att han, till och med när Renton säger typ så här, han ger honom någon slags gay kommentar, då blir han ju liksom mörk i blicken liksom. Mm.
Är det en story i romanen eller är det en backstory som de kom på i filmen?
Eller en skådisk grej. Han kom på det, men Irvin Welsh har också sagt att så här, jag har tänkt att han är lite ambiguous i sin sexualitet. Så att, jag vet inte om de hade en konversation om det, men att han valde att spela den så för att han kanske läste in det i det som fanns i rollen också.
Jag gillar den karaktären, att han är på ett sätt är han så här, den här överdrivna stöddiga killen, och hade varit en sån här vanlig typ en svensk film, Sällskapsresan eller så här Svensson, då tänker man sig han ska kaxa sig och sen ska han tratta på ändan och så får vi så gå skratt. Men här är han liksom, han är ju allt det, men han är också otäck på riktigt. Ja. Alltså, att man verkligen jävlar fan, han tryckte upp ett glas i ansiktet på henne. Mm. Och då blir verkligheten gör sig påminna att nej, de är fan inte roliga alls. Nej. Man kan inte skratta bort dem. Och det, jag tycker det är fin den kontrasten.
Jag minns, jag såg en brittisk ståuppkomiker som sa, eller hon var Londonbaserad men från Australien, men han sa så här, det är alltså, våldet i Storbritannien är så grovt så att ordet glas har blivit ett verb. Alltså, han gör ju det i filmen också. Han glasar en snubbe på puben. Han kör upp ölglaset i ansiktet. Det är en riktigt creepy karaktär. Jag försökte också räkna antalet gånger Begbie drar kniv kontra antalet scener han är med i och försöker få fram något snitt. Men jag tror att det är så här, det kan vara runt hälften av scenerna han är med i som han drar, för jag tror att det var 4 eller 5 gånger han drar kniv i den här filmen.
Han är som en bra anfallare och mål per match liksom.
Ja, men precis, vad är knivsnittet i den här 90 minuter?
Bra knivsnitt liksom. värd pengarna liksom.
Men det är ju därför man varje gång han är med får en liten så här hända nu. Men varför är du Begbie?
Ja, men jag tänkte mer, alltså, för mig representerar ju han lite mer det här, ja han är skitotäck och jätte, han kan ju inte hantera alkohol överhuvudtaget. Och det är ju den där dubbelheten i när man sitter och bara men ni ska inte gå på droger va? En och allt till. Så. Och sen går hem och slår sin fru.
Och varför är du Begbie?
Därför att jag kan relatera till den svenniga liksom inställningen. Alltså alkohol är ju min drog liksom, lite. Att det är ju min, jag har varit i relationer där jag har varit den som bara, men lägg av med det där du för fan, och bara ta en öl och vara en jävla vanlig människa för fan, du vet så.
Alltså, får du alkohol utskrivet av staten?
Subventionerat.
Jag vet en annan, något annat du får utskrivet av staten.
Okej, det är kanske mer då. Men jag menar bara att liksom,
jag
vet inte, jag relaterar så mycket till just det resonemanget och så. Sen tycker inte jag att han, alltså han bara är där som mamman i den här andra knarkfilmen vi såg. Jag menar, han är ju inte bara där för att vara den där dubbelheten. Han har ju en helt egen karaktär också. Det gillar jag ju. Och jag är ju inte, jag slår ju inte folk och drar kniv så mycket. Så att, jag menar mer att den där lagliga drå. Alltså jag menar den där dubbelheten. Skönt att han inte bara är en sån karaktär. För det hade blivit platt och tråkigt.
Vad säger vi om scenen när Renton och är det Sick Boy när de sitter, de ligger i parken och skjuter luftgevär
på folk? Hunden.
Vad fan betyder det? Vad är det för någonting?
Men visst är det en nazists hund de skjuter?
Det är ett skinhead, men det kan ju också vara...
Det i alla fall. Att
man ska inte
tycka för mycket om honom.
Jag tror det är vita skosnören, va?
Ja,
vita skosnören. Vad betyder det?
Nazist. Nazist-skin.
Ja, men jag tänkte att man skulle för först så, att man först blir så här, åh gud, de skjuter en hund. Så bara, aha, nej, men de gör det av ett bra purpose.
Ja, men de har väl valt helt enkelt någon som man ska tydligt inte känna för mycket sympati för då blir de ju psykopater annars.
Ja, exakt. Och sen så säger de, du är vegan, men du skjuter hund. För att också förtydliga att han är en snäll person. Ja.
So who else? Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren, okay, Elvis okay, Presley.
Okay, so what is the point you're trying to make?
All I am trying to do, Mark, is to help you understand that the name of the rose is merely a blip on an otherwise uninterrupted downward trajectory.
And what about the Untouchables?
I don't rate that at all.
Despite the Academy Award?
That means fuck all. It's a sympathy vote.
So, we all get old, we can't hack it anymore, and that's it.
Yeah.
That's your theory.
Yeah. Beautifully fucking illustrated.
Give me the gun. Give me the gun.
Do you see the beast? Have you got it in your sights?
Clear enough, Mitch Moneypenny. This should present no significant problems.
For a vegetarian, Rance, you're a fucking evil shot.
Ja, vita skosnören.
Mm. Jag såg dem, jag såg dem.
Men också den här två unga killar pratar meningslöst om popkultur.
Mm. Men jag tycker det är jättesnyggt att de leder in på att allt handlar om Sean Connery sen. Alltså typ såhär, what's your point? Och så pratar de om In the Name of the Rose är ett undantag i en annan, annars dalande karriär. Jag tycker att den vänder snyggt, den dialogen.
Jag tycker att den är såhär, alltså, man kan ju gilla scenen, inte minst för att de pratar så mycket skotska och sådär. Men det är någonting med att iakttagelsen är så pass ointressant. Alltså det är något, det är något som gör att det här är inte Tarantino-manus. Och det, den, filmen har vissa drag av det i övrigt också. Att det, alltså de kommer undan med att de är så charmiga skottar, men de, det är ganska substanslösa grejer.
Fast jag tycker poängen är ju, jag tycker hela, utan att kommentera hela filmen, så tycker jag poängen med dialogen är att han pratar bara massa skit, han har ingen substans.
Jag vet, men man hade kunnat ha, göra det intressant för mig som tittar på filmen, men och är, säga samma sak.
Alltså, är det inte lite så att det ska det anspela på att försöka vara lite smart? Som Reservoir Dogs eller någonting. Att det ska vara lite smart...
Kanske. Jag får inte riktigt att det behöver vara...
Jag känner att det är platt. Alltså, det är inte så att han behöver göra en bra analys av någonting. Nej. Men han, det kommer inget oväntat eller underhållande för mig.
Men utan han är ju en galen här. Ja, men det hade ju varit jättekonstigt om det kom
det
smart.
Massa kändisar blir gamla och gör sämre grejer. Det känns som en alltså platt poäng och han gör inga särskilt roliga exempel på det. Utan han säger i princip bara det med fin skotsk brytning. Och det är liksom, för mig är det lite såhär, det är inte top-notch manus helt enkelt.
Nej, men det är samma, men Tarantino gör ju det också med såhär Like a Virgin med Madonna, den monologen i Reservoir Dogs. Ja. Eller,
precis,
eller,
och det är inte så att den öppnar upp dörrar i mitt inre, men den är oväntad och den har vändningar och man är mer såhär, vad ska komma nu det här? Men här känner jag att det leder inte alls, jag vet inte, jag får inte samma fingertoppskänsla helt enkelt detta.
Man lär inte känna karaktären genom det här.
Nej, inte
det tycker jag absolut att man gör. Alltså,
jag tycker att de ligger och skjuter luft via på hund är ju åtminstone distinkt, för jag har inte sett förut på film. Men själva dialogen där tycker jag är...
Men jag tycker dialogen syftar till att dels att man får presentera för huvudkaraktären att så här, det här är dina vänner. Det finns ingenting att hämta hos dem. Och att man får höra att han på något sätt uppfattar det, även om man känner sig fångad i det här gänget. Och att han har ett jättelångt utlägg om det här, och sen så handlar det bara om det gamla vanliga igen.
Precis. Liksom. Alltså, det är inte så att jag vill underkänna det som att det är konstigt eller dåligt på det sättet, men jag tycker att det här är en film som bygger lite grann på scener, episoder, charmdialog, nu ska vi se dem stå vid järnvägen och snackar, och jag tycker att det de säger är inte riktigt top-notch.
Man ska inte hålla ett brandtal för den här dialogen, jag tycker bara inte att den var riktigt så
men platt. Min poäng är inte att den är dålig, min poäng är att den förutsätts leva på egna meriter, för att vi får ingen information, ingen handling som pågår. Det är egentligen bara, det här är en väldigt charmig scen, kolla vilken cool scen vi gjort. Och så är det inte riktigt den där finliret i nyanserna. Så det blir lite tomt. Det är samma sak den där monologen han har om att det är kast att vara skotsk liksom. Det är ju ett guldläge att säga en massa coola grejer om hur skottar det är, men det enda han säger är typ att vadå, vi är liksom koloniserade av britter och de är ju bara wankers, vad tragiskt. Och det är sådär vad är det bästa han kunde få till? Kunde man inte säga något mustigare om...
Jag tyckte det var mustigt nog. Alltså jag tycker att det var...
Men det är liksom okej. Okay. Ja. Och den här scenen är också okej. Okay, men
det slog mig också.
Det är två scener som jag tyckte blev bättre andra gången jag såg den. Det var den och när de är... som jag inte fattade alls när jag såg den första gången. First Day of the Edinburgh Festival. För jag visste inte vad det var. Mm. Men nu vet man ju vad Edinburgh Festival är. Comedyfestivalen. Mm. Och sen sitter de där på puben och så kommer in en jävla idiot till turist. Och det blev så jävla roligt. Här. First Day of the Edinburgh Festival.
Can I use your bathroom? Thank you.
Spöar upp en amerikansk turist och delar upp pengarna efteråt.
Men den andra klippet, kan vi inte ta det också? För det, jag håller med om att sist jag såg det så var det bara någon som gnällde över deras liv. Men nu så, jag såg inte det förra gången, jag tänkte inte på det. Det är ju en otrolig jävla miljö de är i. Det är så extremt vackert. Och sen så bara sitter de och klagar. Jag började garva när jag såg det den här gången, jag hade inte tänkt på det innan.
Jag tycker också att det är en minnesvärd scen. Jag tror också att den var med i trailern. Att det här, både den hundscenen var sån här som man sålde in filmen med. För att den är så... Liksom,
men jag har en sak att säga om det.
Doesn't it make you proud to be Scottish?
It's shite being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization. Some people hate the English, I don't. They're just wankers. We, on the other hand, are colonized by wankers. Can't even find a decent culture to be colonized by. We're ruled by effete assholes. It's a shite state of affairs to be in, Tommy. And all the fresh air in the world won't make any fucking difference.
Ja, den är otroligt fin, den här scenen, tycker jag. Jag tycker dialogen är hans monolog där, tycker jag, säger väldigt mycket om Skottland och om just det här att man bråkar mellan lite så här Malmö-Stockholm-grejen, att man är så underlägsen städerna.
It's a shite state of affairs to be in, Tommy.
Ja, och sen jag,
helt underbart.
Jag måste också säga att det där landskapet där, de tycker ju inte att det är vackert i Skottland. Det är som för oss att se urskog. Det är överallt. Jag var tillsammans med en kille som heter Blair, och han sa så här: I'm gonna show you Scotland. Och så satt vi oss i hans bil, och sen så körde han, och det var liksom vackra vyer och berg och öppet och dim, alltså det var så där, det var så vackert. Och han bara satt och körde. Och sen så kom vi fram till ett berg, och så åkte han upp på någon liten väg, och där högst upp så kom det en parkering, och stod det jättemycket bilar parkerade. Så åkte han in och ställde sig vid en parkering, och så gick vi ut, och så var det en liten skogsdunge som såg ut som liksom all skog ser ut i Sverige, fast det var 100 kvadratmeter. Och sen så gick han in i skogen och så bara, there's a Scotland. Och jag bara, nej, du visar en dalkulla en skogsdunge. Jag äger skog.
Nej, det är
lite som nu, när min mamma ska, min syster är tillsammans med en fransman, och när han kommer på besök så tycker min mamma gärna att vi ska göra någon fransk mat till honom. Så fel tänkt liksom.
Åh, herregud.
Så att, det är väl det sista.
Ja, bara, men precis. Ja. Ta inte en turk till kebab, lokala kebab.
Nej, nu ska jag äta. Det var exakt så jag kände. Och sen jag tyckte att så här, ja, fast jag tycker att jag, just det här är inte så fascinerande. Jag tyckte det var roligare att titta på de där bisonkorna där nere vid... jaha, va? Vadå? Sådana har man väl sett hela tiden, tyckte
jag. Nej, jag tycker svenska fjällen är för jävla. Och det ser ju ut så här ungefär. Så jag kan förstå dem. Liksom, svenska fjällen är skitfula. Det ser ut som någon släppte en jävla atombomb där.
Ja, ja, precis.
Det är ingenting.
Man är för van med det.
Vill ni höra lite trivia?
Ja!
Ewan McGregor pluggade mycket om just crack och heroin och sådana grejer. Och han övervägde att testa heroin för att veta hur det var, men han gjorde aldrig det.
Yeah, right.
Yeah, right. Han tappade 12,5 kilo för rollen och gjorde en strikt diet på att byta från öl till vin.
Oj, vad strikt.
Ja, verkligen strikt.
Ja, men det är skotskt.
Och det är så jävla ungdomligt att typ såhär, jag gick ner skitmycket kilo, vad gjorde du? Jag drack en annan sorts alkohol.
Ja,
men blev inte han tillsammans med Angelina Jolie efter det här också?
Gjorde han?
Ja, han blev ihop med henne.
Kanske det.
Vi smala.
Ja,
det tog honom två månader att gå ner. Och det enda han började grilla allting istället för att steka det, antar jag. Och sen så bytte han från öl vin och gin istället för öl.
Okej, okay. Det alltid känns som en diet han skulle kunna gjort av misstag.
Ja, verkligen. Bajset på toaletten var egentligen choklad, så det luktade egentligen ganska gott.
Men vad härligt att veta.
Men också, jag vet inte.
Nej, det är dumt med choklad också.
Nej, men...
var ganska låg budget på bara $1 million, så de flesta scenerna var tvungna att tas i en tagning. Väldigt mycket så one take grejer. Tycker inte jag märks alls.
Utan... helt otroligt att kunna göra det här på vad då, 10 miljoner kronor eller
vad något. Spelar den in då?
16 miljoner dollar. Så det,
den så
gjorde, nej, den gjorde pengar, men den gjorde inte mycket pengar, och den la sig på 103 plats det året.
Ja, okay.
Så det var en independent film som fick växa och få kult.
Liksom.
Någon som har sett uppföljaren?
Nej,
och jag tycker att jag vill inte ens prata om den, för att jag misstänker att den är skit.
Mm. För misstänker... den lär väl ha jättemycket högre budget.
Ja, gud. Ja,
ja, men så brukar den bli sämre också. Men den har ganska hög rating på IMDb. Mm. Snarare lik den här, men jag har inte heller sett
den. Jag har hört att den ska vara bra, men jag vet
Ewan inte. McGregor, han blev väl, han känns som att han blev väldigt stor med den här filmen. Vad gjorde han sen förutom Star Wars?
Han gjorde massor.
Han gjorde A Lifeless Ordinary med också Danny
Just
Boyle.
Det.
Som vi inte har pratat så mycket om. Och sen så gjorde han ju Moulin Rouge. Det blev ju ännu större succé för honom. Och sen så gjorde han väl...
Han gjorde Black Hawk Down. Romantiska komedier.
Mycket
också.
Romantiska komedier. Vad heter den med Renee Zellweger, va? När han är någon säljare. Inte hon med i den.
Han blev ju otroligt stor.
Ja, minst som att en riktig stjärnresa där.
Men det var ju absolut att Star Wars hjälpte honom att bli commerce liksom. Sen så gjorde han ju också... Down with Love heter den. Ja, det är Renee Zellweger. Sen gjorde han Big Fish, som är en av mina favoriter. Och den vågar
en av dina favoriter?
Alltså grejen är att jag gråter som ett barn varje gång jag ser den.
Alltså Erik, förlåt, men det här måste komma efter sommaren, då måste vi se Big Fish.
Ja, och jag vågar, och jag är jätterädd för att jag inte ska gråta i slutet, för det har blivit, det är min sån katarsis.
Ja, men jag kommer också gråta film. För att jag har haft så jävla tråkigt i 3 timmar.
Ja, okay.
Men okej.
Okay. Ja, jag vet inte om jag har sett den filmen, men då kan jag se den och klaga på det.
Tim Burton. Tim Burton, det är alltid vad vi vet.
Ja, jag är rädd för att min ex-man, det var den första filmen vi såg.
Jag är så rädd att den inte kommer hålla, för att jag vill att den ska hålla. Så
är det den snyggaste Tim Burton-filmen?
Den är jättefin.
Nej,
den är
Sisterhands är snyggare.
Ja, är det så? Men det är i alla fall en Tim Burton-film som inte... Jo, det skriker mycket Tim Burton, det gör det.
Det är klart att det gör. Det är nu mest Tim Burton av alla Tim Burton-filmer någonsin.
Och det är Helena Bonham Carter, så det är klart att det är.
Nej! Jävla god film.
Ja, okej då, men lugn. för jag gillar den fortfarande.
Ja, förlåt.
Nej, det är ingen fara.
Jag såg Big Fish för någon vecka sedan. Med.
Va?
Jesus. Jag var med dig, men det var...
Nej, det var inte med mig. Jag har med flit valt att inte se den ett tag. Ja, nej, men alltså, det blev hans genombrott.
Mm.
Och mycket Danny Boyle också. Alltså, han gjorde ju Lifeless Ordinary Beach... 28 dagar senare uppfann springande zombies You're Welcome World.
Snabb zombie.
Ja. Gjorde Sunshine, Slumdog Millionaire 127 timmar och sen Steve Jobs, vilket jag tyckte inte den var så bra med Michael Fassbender.
Nej.
Bara dialog.
Ja.
Senast Yesterday när alla glömmer bort Beatles utom en.
Ja, det var ju skit också.
Men vilken jävla premiss, vad han hade kunnat göra.
Ja.
Det är en jättebra premiss.
Ja. Men det är några
bra
där som
trailer.
Är
bra trailer. Bra trailer.
The Beach, där var ju Robert Carlyle med också. Så han kastade om honom.
Ja, han använde mycket samma. Så han gillar att använda...
Slumdog Millionaire älskade jag. Det skulle jag lätt kunna tänka mig att göra i den här podden.
Då skriver jag upp den.
Oj!
Men jag vet inte om den håller nu. Men det var en sån film som jag sa, fan vad det här var annorlunda och bra. Och toppen på alla sätt.
Mm.
Ja... Har vi något casting?
Nej,
inget sånt.
Ingenting som jag hittade. Alltså, om det var något så var det ett namn som jag inte riktigt förstod ändå. Så här, det är ingen kändis, det är inte så kul att ta upp. Jag tycker det är kul när det smäller lite högre.
Ja.
Men Ewan McGregor, när de skrev filmmanuset så hade de honom i åtanke. Så att det är väl det enda jag hittade som var intressant därifrån.
Alltså, jag vill säga vem jag gillar mest i den här filmen.
Mm.
Diane.
Är det Kelly MacDonald?
Ja.
Den unga skoltjejen?
Alltså, ja. Men jag tycker hon är så otroligt bra skådis.
Mm.
Jag älskar henne så mycket. Och jag tycker hon är skitbra här också.
Jag tycker alltid hon
och
är bra.
Och hennes karaktär är jätterolig.
Hennes debut. Hon gick på gatan och så var det en audition. De gick ut med att det var audition. Och så bara...
Nej!
Hon gick på gatan.
Hon gick på gatan. Nej. Hon jobbar med finans tydligen. Jättespännande.
Hon var faktiskt minderårig också. Det är roligt.
En sak som var rolig var att när de spelade in den sexscenen så de klippte ner några sekunder för den amerikanska releasen för att eftersom hon var en skolflicka så var de tvungna att klippa bort för hon såg ut att njuta för mycket.
Ja, men det är exakt sådana saker som
det vill
också,
man komma åt, den filmen.
Liksom att man så typiskt som gör den här filmen ändå. Alltså att man, när man såg den första gången att man bara, det är någonting som är off som jag inte brukar se i film. Men jag är inte säker på vad det är.
Slaka penisar.
Till exempel att en tjej verkar njuta av sex fast hon är kanske för ung.
Det gör ju henne lite creepy och lite så lite äldre än vad hon är. Men när hon säger om du han, när han inser att hon är minderårig. Mm. Och hon säger, om du träffar mig igen så går jag till polisen.
Nu är det jätteroligt. Hon är ju psyko.
Det är roligt, men det är också så helvete. Som om jag inte hade nog med problem.
Ja, men och det var då han föll tillbaka i heroinet igen. Ja, just det. Hon gjorde honom till heroinist.
Ja, är det den här? Vi tittar.
Hey, and that's what's illegal. Do you know what they do to people like me inside? They cut your balls off and flush them down the fucking toilet.
Calm down. You're not going to jail.
Oh, well, that's very easy for you to say, Diane.
Can I see you again?
Certainly not.
If you don't see me again, I'll tell the police. I'll see you around then.
Jag älskar det här, och jag älskar också att hon tar inget som helst ansvar för att han ska hålla sig ren eller ha liksom, ja, hon har något snack så här. Ja, allting förändras, dude, typ. Men det är absolut inte den här bara, jag ska rädda dig, jag blir så kär i dig nu.
Hur gammal är han?
Men han är
24-25. Och vad är hon, 16-17?
15.
15?
Är hon inte det?
Herregud. Tänk om ens 15-åriga dotter släpper hem det där.
En heroinist, ja.
Jag tycker föräldrarna är ovanligt chill.
Men jag har varit med om det där också. Jag gick hem med en kille, jag trodde han bodde själv. Och sen så vaknade jag upp och så inser jag så här, nej, han bor hemma.
Ja, vadå,
han hade skitit ner hela sängen.
Ja, vi hade bajsat ner hela sängen. Och sen så tog du rakan. Nu ska jag göra en
kul att du blandar ihop filmer och ditt liv.
Ja, men föräldrarna satt och käkade frukost när jag kom ner och bara, what? Händer det här?
Vem var 15 i det här scenariot?
Ingen. Jag tror att han bara var en sån loser som bodde hemma fortfarande. Okay. Och var väl typ i min ålder. Men
Wow.
Men annars så ser ju alla lägenheter ut i Skottland precis som de ser ut där. Och sen så helt plötsligt så kommer man till liksom något stort hus och bara, wow, här är någon som tjänar pengar.
Mm. Det går bra
så,
för honom.
Ja, så bara, nej, han bodde hemma.
Ja, ska vi runda av?
Ja, vi går till frågan.
Ja, ska vi göra det?
Ja, tycker jag.
Ska vi börja här då? Ola Aurell, Trainspotting från 1996. Håller den?
Jag hade tänkt vänta och höra vad ni sa. Jag tycker det är svårt. Den ser lite som Boogie Nights som jag var ganska taskig mot. Att den är inte riktigt så bra som den borde vara. Den har massor av bra enskildheter. Jag gillar musiken, det finns massa scener och figurer jag gillar. Men den sitter inte riktigt ihop till någonting. Alltså varken som... måste ju inte vara ett starkt drama, men den är inte heller riktigt stark som poesi eller som något åt... Jag får någon sån här stark känsla för vad den har att säga mig. Och som jag sa lite om, den hade kunnat liksom lyftas upp av de enskildheten i dialogen eller vändningarna var starkare än vad de är. Men det är liksom okej för det mesta. Det är okej bra dialog. Det är charmigt, det är bra scener, men det är inte sådär briljant. Så att jag är lite skeptisk. Egentligen känns det som att, nej, men det är klart att den håller, men den borde vara bättre än vad den är. Så jag blir lite sådär... Jag skulle med gott samvete kunna säga, åh, Trainspotting, har du inte sett den? Den är svinbra, 90-talsklassiker och sådär. För att, den är... Möjligen om man vill se hur film verkligen var på 90-talet, så att det är en kul upptäckt av typiska 90-talsgrejer, men den är lite sämre än vad den borde vara, tycker jag.
Men du måste, det här är en binär fråga.
Jag kan säga att den inte håller för att jag vet att ni kommer säga att den håller, och så klarar den sig ändå, bara för att den rösten ska in som en liten reservation.
Ja, okay.
Men det är ju lite för taskigt. Den är ju kvalitet. Mm. Men jag tycker att den borde gett lite mer i slutändan.
Jag har fortfarande inte.
Nej, okay, jag säger inte håller dem. Okay. Men det är jävligt taskigt av mig.
Ja. Det är på staketet, men det är nej ändå.
Ja, bara för sakens skull. Som en varningsflagga.
Fanny Agazzi, håller den.
Jag är glad att du tog den här positionen, för då kan jag med gott samvete säga att ja, men den här filmen håller. Den har blivit lite quirky, tycker jag. Alltså, med sina karaktärer och den här dansen och den här... Alltså, det är quirky, liksom. Den är inte lika farlig, men den är samtidigt ju bebisen. Ja, jag tycker att den håller. Det är ett trevligt hantverk och en tidsdokument och inget annat. Men ja, smart, ja, men håller, ja.
Mygubbensdotter.
Jag har två saker som jag irriterar mig på. Det ena, det är faktiskt berättar berättandet, alltså det här Scorsese-grejen, att han det känns som att det bara är rakt från boken, novellen, Irwin Welsh ord liksom. Och att det ibland kan uppfattas som att han pratar i dåtid fast det är i nutid, och att jag har svårt att förstå, jaha, är det det här han tänker här och nu? Eller är det det här, för det är så, we didn't know where who's the father it was, bla bla, pratar om det som om att det, jag har reflekterat över den här situationen, alltså att han tänker så, jag reflekterar, och nu återberättar jag det, men sen bara, nähä, och sen får man reda på att det är han som är sick boy, som är pappan, bara liksom sekunderna efteråt, bara, aha, nej, det är en nutid, förstår ni vad jag menar?
Det
tycker jag är irriterande. Och sen så tycker jag att det är synd att, att det inte är fler kvinnliga fuck-ups. Jag håller med Fanny om favoritkaraktär, men det finns så himla mycket roliga karaktärer man kan göra.
Det är verkligen en dam som glömmer bort sitt barn för att hon är hög på heroin. Och sen men fem minuter efter hon har skrikit att barnet är död, bara, ge mig en sil.
Och det,
är en kvinnlig fuck up.
Men det jag menar med det är att hon har ingen tyngd i karaktären. Det finns inget roligt i henne, utan hon är bara tragisk. Hon är där och så blir hon jättehög, och då är det bara, nu blir hon så hög och nu ska man se en kvinna njuta. Och sen så ser man en kvinna fucka upp sin, sin relation till sitt barn. Men jag menar, av de här fyra kompisarna, de hade kunnat bytt ut någon, nu kanske, hade de gjort sig idag hade de bytt ut alla säkert, eller två i alla fall, mot någon rolig kvinna som är...
Kvinnliga heroinister är fortfarande svåra att få sälja.
Jag tror att man skulle kunna göra det superroligt. Och jag har sett väldigt roliga skotska karaktärer i Glasgow, så att jag kände många av de där karaktärerna är kvinnor för mig, och som jag, nu har inte jag lärt känna här.
Det finns ju lite flickvänner och så också som man skulle kunna göra intressantare.
Ja, precis, den klarar ju inte Bechdel-testet, så att, men jag tycker att den håller.
Erik Broström.
Jag tycker att den håller. Den är ju från 96 och den är inte i närheten lika bra som den filmen jag såg 7 gånger på bio, det vill säga Independence Day. Den är inte heller lika bra som mästerverket The Rock från 96, men det är absolut en film som jag inte tyckte det gjorde ont att se, och jag tyckte det var en underhållande stund, trots det döda barnet.
Jag tycker också att den håller. Jag tycker att det var underhållande rakt igenom, och saker som jag inte mindes som särskilt kul när jag såg den första gången var roligt den här gången.
Ja.
Och att göra det på $1 million och att göra det så här bra från en roman så pass sammansatt ändå är snyggt. Det är, det är snyggt hantverk, och det är snyggt, och den drivs framåt hela tiden. Det vävs ihop bra med musik, och manuset och dialogerna gör att det liksom, det är sällan, man har inte så jävla tråkigt stora stunder i den här filmen.
Jag håller verkligen med om att jag hade också mycket roligare åt den här nu än när jag såg den första gången. Det är humor som man inte...
Så den håller.
4-1 då.
Ja, så vi har ett solklart resultat på att Trainspotting, det är fan en film som håller.
Som du gjorde ditt jobb utmärkt.
Ja, verkligen.
Nästa film är också från 96. Och den
inte Independence Day igen.
Jo.
Och den mest håller den fortfarande.
För den jag vet inte, vi måste se den igen och göra den själv. Nej, men från 1996 så ska vi se Hello Sydney. Scream.
Oh jävlar.
Jag tror inte att jag har sett den.
Nej, det här börjar bli ett mönster.
Ja, jag vet, det är lite för många filmer. Men jag minns ju väldigt väl när den kom. Ja. Jag har ju inte missat den på något sätt, att den fanns.
Nej, 96. Det här är kulturellt fenomen när den kom. Så att den,
hur många gånger har du sett den på bio?
På bio? 7.
Nej, jag såg den nog bara... såg jag den här på bio? 2 kanske. Men sen så har jag sett den jävla
Jag har sett den här filmen en gång, och det var faktiskt på bio. Så att,
Jag såg den jävla massa gånger på video av någon anledning, för att det var alltid någon kompis som skulle se den. Och så var jag där.
Ja. Jag tror jag ska börja fejka historier om hur det var när jag såg filmer.
Ja, precis. Nu är vi ihop med den snyggaste tjejen i hela
högstadien. Det är en historier som påminner om filmen vi just har sett. Jag satt i lägenhet.
Jag var själv hemma. Jag såg telefonen ringde.
Nästa vecka Scream alltså. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit med Gudmunds dotter, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Ola Aurell. Vi hörs nästa vecka.
Hej då! Hej då!
kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.